Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag har legat i träda en vecka nästan. Vi har inte hängt med på någonting nyhetsmässigt.
Ja, men eller... jag har massa nyheter.
Ja, men vad bra, för då kanske jag... Ja,
vi snackar lite röst om nyheter.
Ja visst, och så har man kriterier också. Vi ska snacka, ja, mycket, Selena Open och så. Så att det finns saker att prata om helt enkelt. Men, tänkte jag att vi måste...
men du sa något viktigt där alldeles nyss. Du sa att det är, liksom, det är en krock mellan glamourspel och hårt jobb i landslaget i fotboll.
Ja, just
bra
det.
Sagt.
Det ska vi säga.
Bra,
ja,
sagt, bra, ja, sagt. Mm,
ibland får han till det.
Väldigt bra sagt.
Tack, Mats.
Bra sagt.
Det är snabbast någon har sagt till dig någonsin.
Ja, det kan nog vara det.
Han har en väldigt hård mor och far. Sen har han växt,
ja,
upp med hårda förhållanden.
I alla fall senaste 5 minuter. Sorry.
Ja, precis. Eller så här, halvhårda förhållanden. Ganska... Men stränghet har funnits. Eller så här, inte strängt, men det har varit...
I din uppväxt.
Min vuxen, väldigt kär.
De förresten, Gunnar Sträng, han är alltså uppvuxen fysiskt på en soptipp där jag kommer från. Jag kommer från Hässelby. Det fanns ju Lövsta soptipp. Där är han uppväxt, alltså vid soptippen. I stort sett ett tält där han uppväxt. Så han är, snacka om fattig barn.
Var det Gunnar Sträng? Snacka om en klassresa för den Gunnar Sträng.
Ja. Var det Gunnar Strängs med hängslen och svagare?
Ja, men han var alltså, Oliver, han var ju finansminister en del av 60-talet och hela 70-talet.
Ja, och det gillar de inte vänstern.
Nej.
De tyckte han var för
hård. Finns det någon dokumentär om Gunnar Sträng? Den stora frågan.
Ja, det borde det finnas. Jag tror inte det finns det.
Det finns inte.
Annars borde Gå Snack Sport göra en dokumentär.
Det borde finnas. Ja. Tillfället är kanske att det inte finns. Jag vet inte.
Vem tog över som finansminister minister efter Gunnar Sträng?
Kjell-Olof Feldt.
Bra!
Vad händer, hörni?
Och jag satt hemma hos jag känner Erik Hjortstadius som är hans styvson. Kjell-Olof Feldts styvson. Jag satt och drack vin i hans trädgård en gång. Då sa han, kan ni gissa vilka som har suttit i den här stolen som du sitter i nu i trädgården? Då var det inte bara Palme, utan det var också Molotov, gamla utrikesministern. Och så var det Yasser Arafat hade suttit där. Kände historiens vingslag.
Alltså Molotov var redan Gromyko?
Ja. Precis.
Ja, jag hade ju Lorentz hemma hos mig vid tillfället.
Du menar ju Lorentz Tovatt, den miljöpartistiska riksdagsmannen?
Ja, precis. Ja. Nej, det var någon annan. Vi drar igång. Mats, vill du på vår låt? Ja. Inte låten?
Nu är det snart. Förut tyckte vi att han var duktig om han tog det. Ja. Nu är det snart. Nu har det vänt. Nu
är
han
usel. Man inte kan ta.
Uselt är obetyget då. Florence Valentin.
Bra. Och låten då?
Det är ju... De har byggt upp, ska vi nu meja ner.
Ja, men det tycker jag.
Det kommer inte tajt, utan den tvekan ska vara kvar.
Ska vi med ner med Florence Valentin? Bra, Mats. Att du är ändå där på bandet nu och nosar.
Tack för det.
Snart kan du nog på utan att jag ens säger det också.
Ja, det vet jag inte.
Här i studion finns ju faktiskt en sån här klocka som finns i radiohuset. Där man ser exakt på sekunden, tick, 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 vad den är. Och det ska jag säga, det saknar jag med att sända i Sveriges Radio. Där just det här, när man ska sätta ekot. Man ska liksom släppa 3 sekunder i. Det saknar jag väldigt mycket nu när jag ser klockan.
Har du varit med ekonom, alltså som programledare? Eller
man släpper till ekot 3 sekunder. Så, då ska man prata naturligt på ett sätt. Så att det liksom, man avar en låt och sen säger att man har 18 sekunder att fylla. Som det ska låta inte stressat, det ska vara innehåll. Och sen ska man då släppa exakt 3 sekunder för det. Och saknen, det blir ändå
stavas rutin.
Och vad roligt när man kan. Det är det roligaste som finns nästan att göra det. Om man lyckas. Men det är många år sedan, tråkigt.
Jag kan säga att den som pratar nu då, som jag sitter med. Jag tror att de flesta vet redan vid det här laget vem du är. Även liksom, de blir den lite yngre sfären. Och är väldigt stor.
Skitsamma. Jag tycker det är roligt om jag inte vet vem jag är.
Radio-legendaren Olof Palmlöf. Var med Pippi Rull. Det är inte suttit på morgonpasset ett halvår. Liksom,
jag hörde att Kodjo ska sluta efter 13 år. Fan vad skönt. Tänk om som enda grej att man kan skratta så att det låter som att man är kul. Det enda han har. Och han har fått jobba med det i 13 år. Ja. Helt sjukt.
Och tycker, han är så skön. Han har så bra energi. Bla bla bla.
Ja,
han kan ju ingenting. Så har vi en annan legendar. Legendar med stort L.
Ja.
Mats Strandberg.
Ja. Som händer inte kan någonting.
Du kan referera bättre än någon annan
du kan, i Sverige. Man ska säga du kan nästan för mycket. Jag förstår inte hur mycket kan rymma sina hjärnan. Alltså, det är faktiskt
i den stora skallen jag har.
Många datum, så många årtal och så många anekdoter. Det är konstigt faktiskt.
Om vi andra har kanske, jag tror man använder 10% av sin hjärnkapacitet.
Det är en faktoid har jag hört. Så det kan du släppa. Inte något liknande. Det är en faktoid. Det stämmer alltså
okay.
Så det kan du släppa.
Hur många procent använder man
då? Det vet jag inte, men det stämmer liksom. Det är så folk gillar att säga. Som faktum är något som inte stämmer. Som folk gillar att säga som fakta men som inte är fakta.
Okej, men säg att Mats, säg att fakta är 30%. Säg det här.
Jag har ju över tid också suttit med de stora grabbarna på tv och radio under många, många år.
Och då snackar vi Lars-Gunnar Björklund, Hyland
och kompani. Så att jag har sugit åt med mycket historier under årens lopp, det har jag. Mycket har hänt.
Och det är kul också att bland de som är de här stora gamla drakarna så är 90% dina fiender. Har de blivit också kul?
95.
Ja. Då ska vi fortsätta med procent och 99% alkoholinfluerade historier.
Alla, och så var det ju, det är liksom, om man ska jämföra med dagens sportkommentatorer där alla är stort sett nykterister, så jag undrar när den här gränsen gick, när de gick från alkoholister till nykterister, för att alla var ju alkoholister på i alla fall 70-talet.
Bra fråga faktiskt. När kom den stora omsvängningen? Jag vet inte faktiskt. Jag berättade ju förra veckan, tror jag, om Moskva på Showteatern där, och när det var legitimt att dricka i... Ja, i tjänsten.
Också medchefen var ju med och söp också.
Chefen var med och söp naturligtvis, och han fick göra jobbet då, trots att han var onykter. Så att det var verkligen andra tider. Men det finns ju en radiohistoria också när de gick på Grenadjären, tror jag. Alltså på 50-talet då. 40-talet, 50-talet. Och så att det var ju Lars-Erik Wenstrand och Per Persson, ekochefen, etc. etc. Så att de drack lunch helt enkelt, alltså från 11:30, och sen satt de där till tiderna till 3-4 på eftermiddagen.
Det är bra att dricka lunch.
Och sen gick de hem. Så var det. Sen satt de bara några timmar på jobbet. Stack iväg med ett gäng och drack och käkade lite. Drack mycket och käkade lite. Och så där. Och sen gick eftermiddagen i sin dagomtakt, och sen gick de hem, laddade hem då efter det. Så var jobbet på radion på 50-talet.
Och sen, kan det vara, vem var först? Vem breakade nykterheten?
Jag vill bara säga först, om det är roligt, om du skulle skriva en bok om jobbet på radion på 50-talet, då blir den en sida lång och den är liksom en fjärilsfylld. Och det var just den meningen du sa. Världens kortaste bok.
Jag sa inte det, pixibok. Ja. Alltså en bilderbok.
Ja, det.
Men Mats, kan det ha varit Lasse Kink som var först nykter?
Lasse Kink är ju en broduktig typ, det är det. Jag känner Lasse väldigt väl. Vi är ju inte alls samma andras barn. Absolut inte. Utan han är väldigt broduktig, vilket jag absolut inte är.
Han var alltså född på Östermalm, Djurgårdare väl? Sen tidigt.
Så han är AIK.
Okay, men är han inte
lite fin i kanten är AIK.
Jo, men är han inte född på Östermalm? Men då har jag fel det också.
Hans brorsa var ju chef på Folkan.
Ja, det kan hans, tala för att jag har rätt.
Och hans,
jag tror att han är...
och hans pappa var ju operasångare. Okay. Kalle Kink.
Lasse var bra namn. Kalle Kink är det
bästa namn jag har hört. Av stadbarn faktiskt. Men han var ju väldigt ambitiös, Lasse. Då. Så du brukar berätta, Åke Strömmen berättar en historia om Lasse Kink just på ett OS som talar mycket hur Lasse Kink är. Hur hängiven han är i jobbet. Och det var Strömmer sa så här, att om du hittar en igenmurad bunker, och där inne sitter en dövstum ryss, Lasse Kink kommer in och kommer ut med en intervju.
Ja, det är snyggt. Men jag tror att det stämmer, för Lasse Kink var alltså jätteduktig referent hockey och fotboll framförallt.
Vad hände
med honom
då?
Ja, men sen han kom till TV3 lite för tidigt. Och sen har han kört mycket trav. Men han var otroligt duktig. Men jag har fått för mig då att han föddes på Strandvägen. Och han borde vara Djurgården, men då var han väl AIK. Men visst, var han väl ändå Östermalms barn?
Ja, han var född och uppvuxen verkligen Östermalm. Han bor på Östermalm fotboll. På
Storgatan 44.
Och det är precis där uppe vid O'Learys.
Så att Lasse är ju född i de bättre kvarteren och har allt fort uppträtt som en sådan, kan man säga. Lasse Kink.
Är det en vänskap som ryker här idag?
Lasse Kink kom till TV3 då, 89, alldeles för tidigt som sagt. Han värdesatte en stor summa pengar faktiskt, hellre än att jobba med grabbarna. Alltså jag tycker att det var jättekul att jobba på radio, med att man var ett gäng på Radiosporten, verkligen. Så att jag hade aldrig tagit ett sånt bud från TV3, hur mycket än det hade stått på lönekuvertet.
Vilket är det budet att tacka nej till? Hur mycket pengar har det varit som mest från Viasat?
Nej, jag har inte mer än, jag har inte fått något konkret bud, men man kunde ju lägga ut krokar och kanske få... i mitt fall då. Men Lasse tog de kontakt med efter HKVM 89 då, för att han var jätteduktig, tog på topp, gjorde HKVM fantastiskt bra och var ledande referent på radion, och så kom han till TV3, och då kom jag ihåg, då sa chefen Per Josefsson sa så här att vi kanske kan matcha det här budet från TV3, sa han då, på något sätt med pengar. Men Lasse fick alltså en halvtid då med 3 gånger så mycket pengar per lön per månad som han hade på Radiosporten. Att alltså, det spelar ingen roll vad du än säger, Pelle Josefsson, för att den här summan är ointaglig för Sveriges Radio.
Ja, Pelle Josefsson är ju en gammal chef för Radiosporten. Men också vill jag säga, det gäller ju samma idag, om man tar en sån som Jonas Karlsson till exempel, som jobbar på TV-sporten tidigare. Som blir värvad till Kanal 5 och den.
Ja.
Jag menar, hur mycket jobbar han? Kanske en hundradel av en arbetsvecka?
Inte så mycket.
Nej, inte så mycket, men med hög lön. Det är trist förstås för att jobba så lite. Men de får ju bra lönekuvert.
Men så Pelle Josef försökte spränga budgeten, statsbudgeten.
Ja, han försökte förgäves.
Nej,
men jag sitter och funderar på vad Boys som Boy brände sin polare då, som de hade affärsprojekt.
Lars Garke.
Det är Lars Garke
gick han under namnet som Lars Garke. Men vad jag förstår i alla fall, alltså Garke hade ju inget fläckfritt under tiden han var aktiv. Och det,
fläckfyllt.
Vem lurade vem då?
Boy njöt av att sätta Skarke på pottan. Jag tror Skarke bodde faktiskt på en stor herrgård och hade jättegott ställt. Men Borg, han förstörde livet för Skarke som sen hamnade i en etta någonstans i Sundbyberg. Men byggde upp sin fantastiska verksamhet igen som den entreprenör han var ut i fingertopparna, verkligen. Men Borg satt ofta nära i att förstöra för många, ungefär som John McEnroe gjorde med mig då.
Det är en klockren överenskommelse. Men aldrig har drogen kokain mått så bra som med Lars Skarke och Björn Borg 1989.
Nej, kokain var ju verkligen herren på täppan. Ja. Skarke och Borg banade på vägen också på någon form av kokain under i Sverige.
Men det som sänkte deras affärsprojekt var ju då den här historien med att Borg ansågs, eller sades ju att självmordsförsök då i Italien 89 med Bertedo. Det såg ner som en bomb i hela världen. Boy var jättestor i det. Och det förstörde naturligtvis hans nimbus som affärsman. Naturligtvis om detta kom ut, att man försökte ta livet av sig. Det var ju förskräckligt. Så att, då sjönk ballongen ihop och Skarke följde med i fallet då, när Boy gjorde den här grejen. Så att, men så gjorde Boy senare ingenting för att hjälpa Skarke, det kan man säga. Så, men Boy flöt ju vidare med sitt namn, sitt varumärke. Han är ju jättestor idag också.
Men kalsongerna, vem var det som gjorde dem? Var det Skarke och Boy också då, eller?
Ja, det var nog innan Skarke kom in på allvar i matchen. När Boy slutade så var han som han idag också, ett varumärke i hela världen, som Lacoste i Frankrike.
Ja. En som inte har gått vidare på samma sätt, som också var Sveriges största idrottare under ett antal år och som sen gjorde ett självmordsförsök, det är ju faktiskt Ludmilla Engquist. Störst i Sverige, störst i världen. Självmordsförsök efter Bob-karriären.
Har hon? Det visste inte jag.
Vad vill du inte visste?
Att hon hade försökt ta livet av sig.
Jo, precis. Hon var i Spanien och käkade tabletter. Och hennes man, då, Lars...
Johan Enqvist, va?
Johan Enqvist. Fick ju slå in rutan för att rädda livet på henne. Mm. Och sen dess har de ju inte hörts av. Det var efter den här Bob-satsningen. Då när hon insåg att hon var tvungen att gå upp i vikt. Så hon kände inte igen sig. Och sen så gick i panik i huvudet, så köpte hon ryssfemmor lustigt nog i Moskva. Och dopade sig ju. Så hon klarade sig som kanske dopad under hela häckkarriären. Men här tog det ju stopp. Och det är ett sorgligt kapitel. Och Björn Borg har ju gått vidare och mår ju jättebra och tjänar pengar på sina kalsonger. Ludmilla Engquist har ju inte pratat med en levande själ på över 20 år.
Ja, Johan då möjligtvis.
Ja, precis.
Kanske. Det vet kanske. Vi inte.
Knappast det kanske. Men hon vann ju 91 och 100 meter häck, alltså för Sovjetunionen.
Då var hon ryska fortfarande.
Guld i VM.
Precis var det så.
Och sen träffade hon ju Johan Engquist sen då, för att han var ju involverad i friidrotten och så vidare.
Hon var gift med någon annan innan, var
det? Hon träffade alltså, när hon var 14 år, så träffade hon en rysk tränare som hon gifte sig med. Och det var honom hon var gift med. Och sen när hon vann VM var hon fortfarande det. Och sen blev Johan hennes manager. Hon tyckte inte om Johan från början. De gick inte alls ihop. Men sen så liksom bakom ryggen på sin dåvarande man så lämnade hon honom och blev tillsammans med Johan. Och sen var det så åkte hon dit för doping. Ska jag säga att det var
93 eller?
93 skulle jag säga. Hon var i Malmö 93. Och då så var det ju så att Han tog på sig skulden efter ett tag, för han sa att i besvikelsen över att han hade blivit lämnad av henne så dopade han henne medvetet. Men det tog ju inte så att säga Arne Ljungqvist och de här hökarna som är på allvar. Så hon blev dömd i alla fall.
Det var något med tandkrämen, va? Att han skulle ha lagt i borsta tänder och allt vad det var.
Ja, det är möjligt. Men sen var det så att sen tävlade hon inte på några år. Och sen så blev hon ju svensk medborgare. Och till, vilket OS är det? Som,
96 i Atlanta,
va? OS 96 i Atlanta, 96, precis. Då får hon en gräddfil. Och då blir det så att hon, tack vare Bengt Westerberg som är ordförande, alltså gamla folkpartiledaren, som är ordförande i Svenska Friidrottsförbundet, så får hon ju en gräddfil. Det ligger i medborgare i nationens intresse. Alltså hon får alltså förtur till att bli svensk medborgare på rekordtid. Pang, säger ett par månader. Mm. Och sen så tar hon också OS-guld i Atlanta 96.
Och sen så lägger hon ner karriären kanske 90.
Nej, sen var hon ju, sen fick hon ju tyvärr bröstcancer efter det. Men så gjorde hon comeback på DN-galan och blev hyllad som nästan ingen annan.
Ja, och var inte bara nästan ingen annan. Ingen har blivit så hyllad.
Ingen
hela
annan.
Stadion stod och skrek. Ja. Hon kom med dalahästar som örhängen. Ja. Med blå, alltså, ja, men hade hon, och gula och blåa naglar. Mm. Och som du säger, men vad minns du av den galan, Mats?
Ja, det var verkligen fantastiskt. Alltså, svenskarna tog till sig henne verkligen med hjärtat. Och hon var plötsligt en riktigt, riktigt svensk stjärna med svenskt blod i åderna också där. Men sen, och så vann hon ju också i Aten också, tog mästerskap 100 meter häck. Men sen kom det här med
97, va?
Ja, sen kom,
ja, visst,
sen kom
97.
Sen kom cancern, sen kom bobsatsningen. Naturligtvis, hon var ju nedslagen efter cancerbeskedet, och Arne Ljungqvist hjälpte ju henne då som läkare naturligtvis då att komma till rätta med detta med cancerbeskedet och så vidare. Men så det var ju enormt hylla som vi sa alldeles nyss här. Men så kom denna otroligt märkliga grej med bobben, och hon blev dopad. Och då var hon plötsligt på soptippen över en natt. För det var ju svenskarnas gullegris. Så var hon kastad på soptinnen, och personen hon gratar räcker inte faktiskt. Folk tyckte att hon var så förskräcklig så att hon hade ingen framtid.
Det var också någonting här med, tror jag, och det här är lite hemskt tycker jag, att hon, folk tog henne till sig som svenska. Mm. Nu när hon åkte dit för doping, nu är hon inte svenska längre. Nej. Utan tycker folk att hon är ryska.
Ja.
Och mycket värre, så en erbarmlig ryska av värsta typen. Ja. Var, det var hemskt.
Alltså,
var hon,
tre värsta ryskarna skulle jag tro.
Och sparkas ut i smutsen, verkligen. Ja. Alltså.
Det tycker inte jag om.
Alltså, du inte, och vad god du är. Sitter och godhetssignalerar här.
Ja, men det gör jag sällan. Så nu får jag göra det, tycker jag.
Men det märker jag är denna avgrund sällan. I attityd till henne för och efter dopning. Det kan man ju diskutera. Alltså denna enorma, enorma skillnad för detta misstag som hon bedöms som människa överhuvudtaget.
Ja, men hennes ångest också de här åren när hon bytte till bob. För det finns ju inte en bobbana i Sverige. Så de flyttade till Lillehammer och bodde där en period. Mm. Och då har hon som var anställd som förare, en friidrottare från Lidingö, som var den som skulle styra bobben, Ludmilla skulle starta bobben och var den som satt bakom, har berättat om ångesten som Johan och Ludmilla vittnade om när dopingkontrollanterna kom till Lillehammer. Skräcken i deras ögon när de insåg att det var kört. Och sen några dagar senare, som jag sa, då åkte hon till Moskva, köpte ryssfemmor helt nere. Och sen var det självmordsförsöket bara ytterligare en vecka senare i Spanien. Då hon var nära att dö verkligen. Hade Johan inte kommit och slagit in rutan, då hade hon dött.
Jag måste bara fråga med hennes... var den här historien med... Vi gick förbi den lite grann. Men att hon bara var 14 år där, och tränade när hon gifte sig. Hur gammal var han?
Alltså, det vet jag inte riktigt. Men alltså, först var hon gymnast, en lovande gymnast, hemma i en stad, en liten by som kanske låg 20 mil utanför Moskva och sånt där. Och sen blev då tränaren snabbt upp henne och sa att du bör springa istället, du bör bli en friidrottare. Då blev hon jävligt snabbt. Men vad som hände sen vet jag inte riktigt. Men alltså, den tränaren som hon gifte sig med och som hon lämnade för Johan.
Men det var inte lika romantiskt som Nosjajne Sjöberg, sådär, eller?
Ja, om man tar ord romantiskt här. Ja, om man tar ord romantiskt här. Ja, jag tror vi tar ord romantiskt, men vi kan inte ge någon dom riktigt.
Jag skojar.
Stökigt har det varit.
Jag skojar bara. Det var dumt att träna, tycker jag. Hon var 14 år. Ja, jag godade sig ner igen.
Det är svårt att gradera den här Oceani Sjöberg med den här historien. Alltså, det tål att tänka på.
Jo, men Ludmilla fick ju en dotter väldigt tidigt.
Ja, just.
En dotter som nu är nästan lika gammal som Ludmilla skulle jag tro.
Vad säger du?
Men hon har också en son.
Okej, Sjöberg, Oceani var värre.
Ja, det är klart.
Men
Ludmilla och Johan fick en son som kanske föddes år 2000 och sånt där. Och han lär bo med dem i Spanien nu där de gömmer sig fortfarande.
Vad vet man var de bor eller är det hemligt?
Ja, men alltså någonstans i södra Spanien. Mer vet jag inte. Vet du, Mats?
Nej, jag vet inte faktiskt. Men vilka försök har gjorts då att prata med Ludmilla efter de här grejerna?
Det kan jag faktiskt svara på lustigt nog. Det är så att Stina Dabrowski i intervjuprogrammet 3 år senare så fick hon Ludmilla att ställa upp. Och det var en intervju i SVT som var en timme lång. Och Ludmilla efter intervjun var hon helt knäckt för hon tyckte hon hade sagt för mycket. Men sen tittade hon på klippningen och godkände för det var ett krav från Johan och Ludmilla att de skulle få titta på det innan det sändes. Och Ludmilla ville inte att det skulle sändas. Johan sa att det ska sändas. Och sen sändes den intervjun i SVT. Och efter det så blev Ludmilla jätteknäckt och ångrade sig och sa att hon vill aldrig mer prata med någon, citat. Alltså aldrig mer prata med någon. Något mörkare har man inte hört. Sen dess har ingen hört ifrån henne.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Ja, det återstår att se om Ludmilla måste prata med hennes gamla vän Mörkret då. Det är väl möjligt.
Och Garfunkel, han flydde ju från en konsert i Malmö. Har du hört det? Han var så nervös. Han skulle uppträda, det är väl kanske 10 år sedan, i Malmö. Så gick han och pissade och tänkte, vad är det för skit där? Jag pannade inte det. Och då hoppade han ut genom fönstret och tog båten till, det var innan bron fanns. Och då tog han båten till Köpenhamn och sa. Och så han bara flydde. Så publiken lämnades ingenstans. Och han bara sket i problemet. Det är för deppigt, jag kan inte uppträda.
Bra story.
Ja, för folk, för massa jävla sopsvenskar i Malmö. Liksom, jag har Folkets hus, 300 personer.
Så han tog då Helsingör-båten då, Helsingborg till Helsingör blir det.
Ja, precis. Och det sista var om Art Garfunkel. Ja, det var det.
Ja, och Art Garfunkel som vill bli filmstjärna.
Visst är det så, men han stackas genom toadörren. För det fanns folk som väntade på honom genom vanliga dörren. Så han, förlåt, toafönstret. Han stackas genom fönstret ut och tog båten tillbaka.
Drog och söp på båten. Det lät ju väldigt romantiskt också.
Det var
romantiskt
så
också.
Att under US Open så var ju Björn Hellberg alltid på en sån här klubb. Som hette...
Horklubb?
Nej, en någonting med gay i namnet, jag kommer inte ihåg riktigt.
Ja. Stonewall,
och, nej? Nej, jag kommer inte ihåg riktigt, men där var han ju stamgäst och varje kväll satt han där på fram till småtimmarna på den här klubben och kvitterade sig med gästerna och med ägaren i klubben. Och
vem är han i det här läget?
Ägaren.
Ja, men vem är det som du pratar om?
Björn Hellberg. Och vad hette nu klubben? Någonting med gay i alla fall. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag var där någon gång och dit med Björn Hellberg då. Men han var där varje kväll.
Men var det en bögklubb alltså?
Jag vet inte faktiskt.
Hur breakar Björn Hellberg som
Björn Hellberg vet. Björn Hellberg vet. men
där var det någonting med Art Garfunkel i alla fall. Han hade då, alltså Björn hade då ett stambord. Och då kom ju Art Garfunkel och satte sig där utan misstag. Och då kom ägaren bara och lyfte undan honom. Här ska Björn Hellberg se.
Ja, det är otroligt.
Ja, det var 5+ historia.
Ja, och efter det in på toalett i Malmö och sen flyt. Ja, det är hemskt. Ja, mörkt.
Jag tänkte, har ni sett det här bara? Att Safety Vision... Alltså säkerhetsvideo.
Det första ordet förstår jag på engelska, andra ordet har jag aldrig hört.
Video.
Du sa vision.
Nej, jag vet. Alltså vision, alltså the safety video. Alltså jag glömde the innan. Så the safety video, eller video säger man kanske.
Video en video, det förstår
jag. Ja, precis.
Vision har jag aldrig hört.
Nej, men alltså jag skulle säga videon säger man på svenska. Och så här vidjan istället.
Ja,
det var okay. Fel var det.
Ja, jag blir bisittare här nu. För när det är för mycket franska, då backar jag.
Nej, men
nu backar
jag. Det är ju någon form av svengelska till det här. Så här, att... Ja. Vad heter han? Lewandowski. Nej, Lewandowski har gjort. Nej, men... Lewandowski.
Målskytten.
Precis, i Bayern München. Har gjort en safety video. Så kanske man säger.
Okej.
Okay. För Qatar Airways. Jag tänkte visa upp den för er.
Okej. Okay.
Ja, grejen är att Lewandowski har gått med på att göra en instruktionsvideo. Min syster åkte nämligen till Zanzibar lite tidigare idag. Och då,
din syrra, har du en syrra?
Ja,
det visste
syster,
inte
hon är systers femårs.
Oj, shit, du måste smälta det ett tag.
Ja, jag har en syrra som heter Josefin. Och hon drog till Zanzibar med Qatar Airways lite tidigare då när det här spelas in. Mm. Och då är det Lewandowski som är, det är inte flygvärdinnorna längre som gör de här säkerhetsinstruktionerna. Utan det är Lewandowski de tittar på.
Menar du?
Så att då, och jag tänker, vad tycker ni om det här? Är det liksom skönt ploj? Eller tycker ni att det har gått lite för långt när, när fotbollsspelare går med på den här typen av lite ovärdiga...
Det är ju så där, alltså det svenska tänket är ju att det inte alls är bra då. Jag menar, Beckham och Lewandowski som ställer upp för Qatar på olika sätt. I Sverige så tar man ju avstånd från det. Jag vet inte hur det är utomlands riktigt när det gäller det. Alltså Sverige är ju extremt när det gäller sånt där. Absolut. Ja,
Norge hade ju någon jävligt töntig tröja. Jag tycker det var töntigt.
Ja, alltid töntigt med Norge. Så det bara...
ja, alltid, men det här var extra töntigt med Norge. För att man hade ju en tröja som stod typ så här, bojkotta Qatar eller någonting. Men det är också bara för att man vet att som fotbollsnation, man går inte till
nej,
VM. Och hade man gått till VM så hade man åkt dit ändå.
Jo.
Mm. Och det är lite som att, det är inte riktigt som, det var ännu tönt om Gibraltar hade gjort. Mm. Vi bojkottar VM. Ja, eller det finns inget att bojkotta liksom. Det hade varit annan skillnad om Spanien hade gjort det.
Men alltså, det var så Qatar Airways som han tog.
Precis.
För annars hade det varit någon sån här Norwegian något. Då hade det kanske varit för att han tyckte det var en rolig sak. Men här
exakt.
Är ju stålarna.
Så
och då blir det konstigt, för han behöver inte stålar.
Nej, men det är så laddat det där med Qatar naturligtvis inför VM och det. Så att sista ordet är inte sagt än när det gäller fördömandena om deras sätt att vara och så vidare. Demokrati och kvinnor och alltihopa där naturligtvis. Men återigen, Sverige är nog i världen det mest kritiserande landet skulle jag tro på alla fronter när det gäller Qatar och sådana saker ute i världen.
Underbart citat bara. Bra citat, avsnittet kan heta demokrati och kvinnor och allt det där. Det är väldigt bra sagt.
Det var som Sivert Öholm sa någon gång när han skulle starta ett tv-program då. Ja. Kanske svar direkt, jag vet inte.
Ja, det kan ha hetat.
Svar direkt.
Ja, visst.
Sivert Öholm, jag säger välkommen till Svar Direkt.
Och sådär. Och det var så att då sa han att vi har tre problemområden vi ska ringa in, sa han då. Och det är handikappade, invandrare och kvinnor.
Ja. Ah. Visst, jag ser då två snabba historier om Sivert Öholm. Det kommer att ta mycket tid.
Ah, okay.
Först hamna på samma fest som Sivert Öholm, kanske för nästan 25 år sedan. Och då var jag och två kompisar, vi tyckte vi var roliga, så vi körde sten på sig sax om vem som skulle vara lite småjobbig mot Sivert. Så att då, först, jag vann, så jag lyckades, så jag gick fram och skulle presentera oss. Så jag gick fram till Sivert och sa, Sivert, oj, kul, två stycken som heter Sivert. Min kompis, nummer två, skulle hälsa, Sivert såg, började bli lite misstänksam att det ska finnas tre Sivert på sängen och samma rum, tyckte han. Och sen den tredje, min kompis, så, Sivert, då blev han mörk i ansiktet. Han förstod sig det med honom. Det var det första. Sen vid samma tillfälle hörde jag nämligen att han, de hade haft ett program om romer, som man säger då, senare som man då, romer som man då, om att programmet handlade om fördomar mot romer och att de skäl. Och då var det så att hela programmet var så, man kan tänka sig att de satt och fördomar hit och dit. Men när de hade sett klart programmet, det Svar Direkt tror jag heter det här, då upptäckte de att all porslin och massa saker var stulet. Och då hade de ett jätteproblem att säga veckan efter, ska de avslöja detta att allt har blivit stulet eller inte? De valde att mörka. Och då vet jag att Sivert sa att det ångrar sig efteråt, för det tyckte han var journalistiskt korrekt att ändå berätta. Afrikanska mästerskapen, har ni kollat på det?
Lite grann.
Lite grann, ja.
Lott finns kvar, bara säga det. Lite
är Lott kvar?
Lott är kvar. Det har ju varit, Tunisien slog ju lite överraskande ut Nigeria till exempel.
Mm.
1-0.
Men alltså, Algeriet är väl också ganska...
Algeriet är bra, med Egypten som är kvar.
Egypten med Salah är bra.
Och Egypten får möta
men att Senegal. Ghana är så dåligt, det är lite förvånande.
De åkte ju mot Komorerna.
Ja, det bor ju inte så många som
har ganska räknat. Det är ju en skräll.
Ja, det är
det. Ja, det är en jätteskräll. Men däremot är ju Bashirov, kommer du ihåg honom?
Mycket väl.
Från Malmö och ja, så där. Han spelar ju i Komorerna.
Ja.
Det tycker jag är lite spännande faktiskt.
Ja, det är väldigt spännande.
Faktiskt.
Ett scoop. Ring inte pressen efter bara så får så men, du och han delar bild på
ja,
sidan. Men apropå Lotto i alla fall så inte Lotto men Lott. Ta en Lott. Men så var det på det viset i alla fall att när jag var i Moskva på Isvestia då hände ju mycket på den tiden. Alltså åkte du till Sovjetunionen på den tiden så hände det så att du kunde berätta om hem när du kom hem. För att det var inte som nu för tiden man åker till vanliga länder i Europa och utomlands, att det händer egentligen ingenting som går utanför totum, för att det är ganska likriktat när det gäller resor och så vidare, speciellt när du åker charter. Men då åkte vi till Moskva i alla fall, och då skulle jag på hemresan då, för att jag hade köpt såna här ryssmössor då, tror jag. Och
såna här björnmössor?
Ja, björnmössor.
Bakterier och smuts i dem, fast det visste man ju inte om.
Men sen var det såna här ikoner, heter det ikoner, såna här ryska målningar. Och då sa de då att kan du få ut en sån där, så kan du få jättemycket betalt för den när du kommer ut. Och det var mycket journalister som hade det. Och de blev stoppade på flygplatsen, och det kommer jag ihåg. Martin Lehmar och kompani, Bertil Jansson och det, en hel dygn vart de kvarhållade på flygplatsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår, och ställer ni en följdfråga om någon, folk bara säger bra eller bra? Det här ligger jag tänker bara på piss. Bra, hur mår du?
Ja, Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, för den diagnosen man kan sätta är ju ofta, så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt, tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har ett samtal, och så berättar man om sitt liv, och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra, om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att någon bara, att man får det bekräftat. Mm. Men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det, det finns en lösning på det, och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man har över 250 psykologer, man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök, inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindler-appen
på en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindler.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
En gång så bör man ju få själva plastbunken.
Flaskan
heter det. Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten, och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini. Mm. Jag gav ett sånt till en kompis till mig. Mm. Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för allround.
Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund så man håller i rätt flaska.
Just.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett.
Mm.
Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min diskbänk.
Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna.
Mm. Tack Sini.
Tack för allt.
Men åkte hem igen i och med att de hade svenska pass som fick komma ut. Men jag hade bokat sekreteraren på Radiosporten hade bokat en resa till mig på hemresan då via Leningrad då till Helsingfors och sen Stockholm.
Alltså Sankt Petersburg nuvarande då?
Sankt Petersburg. Och sådär. Sen satt då men jag det var de pratade bara ryska när jag kom till flygplatsen där i Moskva på inrikesflygplatsen.
Kanske för att det var i
Moskva. Bara ryska, inte engelska. Så att jag tänkte jag måste åka för att komma med grabbarnas plan alltså från Moskva då. Och då skulle gå 4 timmar senare så jag måste ta en taxi dit. Tänkte jag.
Från Sankt Petersburg då
eller? Det var till Helsingfors direkt från Moskva som de andra åkte, men jag hade fått en annan flygning då genom vår sekreterare då, felaktigt, så att jag tänkte jag måste åka med någonting annat för att det var så här att planet till Leningrad från Moskva var inställt i alla fall över hela dagen, så det går nästa dag kanske, du får åka tillbaka till hotellet till Metropol och bo där en natt och sen komma tillbaka till flygplatsen imorgon och eventuellt få åka vidare till Leningrad.
Fan, det skulle inte ens Lasse King orka.
Och jag ville hem efter allt som hade hänt då i Moskva. Alltså kul grejer i och för sig, men mycket jobbiga grejer och så vidare. Så då tänkte jag åka till flygplatsen då där svenska journalisterna några timmar senare skulle åka. Men hur ska jag komma igenom den här spärren då på något sätt? Men då vart det väl, tror jag, när jag åkte dit i alla fall så hade jag en massa ryssmössor med. De glömde jag i bakluckan på taxin. Så att,
och då snackar vi fortfarande så här ryssmössor som består nästan 90% av bakterier och smuts.
Och då i alla fall så taxichauffören då, han var ju glad naturligtvis. Han hittade dem där i bagageluckan som jag hade köpt på en Berjorska där man kunde köpa sådana där.
Men det var billigare att köpa för dig då?
Billigare, hade någonting med mig hem i alla fall, ja.
Men de här ikonerna, hur var det med dem?
Ikonerna, det var när jag var i Tjeckoslovakien en gång. Jag blandade ihop det där i Tjeckoslovakien. Men då i alla fall, när det handlade om att jag skulle komma in på flygplatsen där de andra journalisterna höll till då, och det slog några timmar senare, så lyckades jag ändå komma igenom spärren då till flygplatsen och in genom att det var någon som skulle smuggla ikoner, så var tumult då vid inpasseringen till flygplatsen.
Och
då lyckades jag bara komma igenom så här va, utan att visa någon biljett eller någonting.
Direkt.
Och kom in då och satt och väntade då och hoppas att ingen skulle märka det där och att jag skulle komma med planet på något sätt till Helsingfors då från Moskva.
Och gjorde du det då?
Jag satt och snackade med Tommy Engstrand då faktiskt.
Ja, han tyckte inte om dig.
Han tyckte om mig då. Det var länge sedan.
Han outade
mig. Sen var jag först in på planet då och satte mig där på en plats direkt och tittade ut genom fönstret. Men då hörde jag ganska snart att vi är en person för mycket på flygplatsen. Vem är det som liksom är en gubbe för mycket? Och det var ju jag då, va? Så att det blev stående då på plattan och de vägade att köra, förstår du, för den personen uppenbarade sig. Men jag tänkte att jag kan inte nämna, för jag vill inte åka tillbaka till hotell Metropol och sitta ett dygn till. Och så småningom då i alla fall så kom de ändå iväg, för att det var ju tryck på alltså landning och så vidare och alltihopa i Helsingfors, det måste komma iväg. Så det stod en gubbe i planen på hela resan, kommer jag ihåg. Jag tittade stint ut genom fönstret, hoppades och låtsades som ingenting. Då.
Alltså försökte du göra dig osynlig på något sätt?
Jag gjorde mig så osynlig jag kunde.
Du körde lite hammat.
Med näsan tryckt mot rutan på sidan då, så att ingen skulle se.
Ja, men du körde till här. Vem var det? Vem är det som hittade en biljett? Man blev förbannad. Visa upp biljetterna. Och upp en gammal tagkvitt. Och jag har också biljett.
Jag skulle ha gjort det. Men jag klarade mig till Helsingfors i alla fall. Det var svenska landslaget och finska landslaget. I ishockey var vi på den här planen faktiskt. Och det var det att landningsdjuret gick sönder också vid landningen i Helsingfors. Så att det blev lite rubriker i tidningen om det här svenska och finska landslaget i flyg.
Vilket år var det här?
Det kommer jag inte ihåg riktigt. Det var i början på 70-talet i alla fall. I svenska det var det. Men på 70. Okay. Så jag var jättegrön. Och
men du hade biljettet från Helsingfors då hem?
Ja, det hade jag. Det hade. För det var via Leningrad. Det var det som var problemet. Så att jag tänkte, jag vill inte stanna ett dygn till. Då.
Men du smet in på flygplatsen i Moskva.
Och ingen visste. Genom att det var någon som skulle smuggla ikoner som ställde till det för säkerhetsgubbarna etc. etc. Mm. Så de hittade en väska. Och det var ju tumult. Och jag pep bakom ryggen på allihopa. Bara in och satte det.
Mats, vi pratade lite grann innan. Du har lite smeknamn du vill prata om. Och Surahammar. En av de kändaste smeknamnen.
Sura Pelle Pettersson.
Precis. Om att vilka mer... För att du tyckte att det var lite tråkigt att det inte finns någon smeknamn kvar.
Nej, men jag sa till dig innan vi började spela in här så är det att en kul grej, sa jag, eller en kul grej. Det är att förr var det smeknamn på allihopa, både i hockey och fotboll framför allt. Men det finns inte längre. Och varför vet jag inte riktigt. Nu finns det väl ingen som heter Tidan Johansson och Garvis Karlsson och Lillpröjsar Nilsson och Tumba och Nacka Skoglund och det finns det någon.
Kan det vara att de var mer figurer förr på något sätt och nu är de mer människor? Jag vet inte heller vad det beror på.
Det var kanske det här, kanske att det var på den gamla goda tiden, så var det mer att det var smeknamn på många också i arbetslivet och sådär.
Ja, men vilka var de sista? Om vi ska backa, vi har pratat om Björn Butta Johansson på 80-talet som spelade AIK och blev skyttekung i Selånger i bandy. Det är 80-talet.
Sudden såklart.
Foppa. Sudden, det är 90-tal. Mm.
Näsan och Näslund.
Kallas han för Näsan verkligen.
Kanske inte gjorde det.
Tänk att inte han blev uttagen i Lillehammer OS. Ja, vilken formsvacka.
Det är helt otroligt.
Han var ändå 21.
Lillkenta var väl, vet han, Magic.
Jo, men det är tidigare. Men vilka var de sista smeknamnen då?
Ja, det är en bra fråga.
Men det
faktiskt
finns ju några hockeyspelare kvar ändå.
Ja, säg då.
Typ, ja men så här, Lillenyllet.
Bara för en son till Nyllet.
Vilhelm Nylander.
Ja, men det är för dålig fantasi.
Det
finns
inte. Nej, men
det jag menar är när åker tåget Söderberg. Det så ska det gå till i Timrå. Åker tåget Söderberg.
Ja, tåget är riktigt smeknamn.
Så ska det heta.
Lillnyllet.
Det är då Mininyllet också.
Det ska vara ett helt annat smeknamn.
Ja. Nej, men okej. Okay. Jag håller med. Det är väl Sudden då. Okay? Sudden och Foppa är ju...
Ja, men vad Sudden? Ja, Foppa är ju två år yngre. Men var det... Är Foppa det sista smeknamnet? Och det är också tagit då förstås från alltså fotbollsspelaren i GIF Sundsvall, alltså
Storfoppa.
Och superstorfoppa, alltså hans farfar var också en foppa som spelade i Allsvenskan. Tre generationer foppa.
Alltså Lennart hette ju...
Lennart var den första. Mm. Och sen var det Leif.
Just det. Ja, just
och
det.
Nu var det Forsberg.
Just det.
Och sen var det Emil.
Ja, Emil. Alltså, och Forsberg kanske inte ens gills.
Fråga,
men vilka
faktiskt
är de sista smeknamnen? Det finns ju ingen som har smeknamn. Ja, vilka är det sista smeknamnet?
Koffe, alltså Kristoffer Olsson.
Koffe, Kristoffer Olsson.
För att ge det till vår
där har du
praktikant. Eller
Koffe
vår
är det sista smeknamnet. Är han född 95?
95 kanske. Men det finns någon men till. Vigge.
Vigge tänkte jag också på faktiskt. Men det är inte
Kulan, det är Kulusevski. Nu börjar vi hitta namn.
Det kanske är mer än Vigge då, Kulan.
Kulan och Vigge. Sen Zlatan räknas inte.
Nej.
Isak räknas inte.
Han heter Zlatan.
Ja, och Isak heter Isak. Men däremot har ju Zlatan och Tönte. Har ni sett dem? Så här, Ibrakadabra. Och Zlatan magi.
Ja, men det är bara larv. Det ska man skita i.
Nej, det finns ju massor med smeknamn på Lillappen Hellström och gode gud, det vibrar upp i skallen.
Men Mats, du har ett smeknamn som jag tror att till exempel min herre här inte vet vad han är. Vet du vad Mats smeknamn är?
Jo då, Stråge.
Ja, Stråge. Ja.
Jag tycker någon Lillburra är dåligt också.
Alltså, Burra är ju jättebra.
Burra är tydligt och bra.
Och Lillburra är väl... Är det hälften så bra?
Hur bra är Lillburra?
Det är en etta.
Han är väldigt upp och ner, ska jag säga. Men Robert Burakovsky, hans pappa som spelade i Leksand AIK bland annat, och Malmö sen på slutet. Han hade han spelade i NHL några matcher. Lyckades aldrig där. Hans son, jag tycker, är han i Washington va?
Ja.
Och han spelar som att han är superstjärna i några matcher. Sen är han helt borta. Ja. Jag hade varit med någon som är så upp och ner.
Ja, du har ju Bäckis då, hans svenska kollega i Washington. Han är ju inte riktigt i världstoppen. Han har varit några sånger.
Men han
men inte riktigt
han har skadad Bäckis. Men ja, han är väl ändå på höjden av de bästa svenskarna i NHL.
Men jag skulle säga att han är precis under Ovechkin, Crosby här. Alltså de absolut bästa, Conor McDavid, Stamkos. Alltså han är nästan där. Har ändå varit första center i Washington i 15 år. Så han absolut är de bästa.
Han är en Tove Styrke.
Tove
Styrke.
Vad är det?
Nej, du måste Roger förklara lite här.
Det finns Styrke någon som var med i Idol.
Ja, precis. Hon var fyra där.
Nu är det kunskapsöppningar
som jag hade. Hon har varit på USA och turnerat och det.
Jag trodde du hörde fel först.
Hon var med Stjärna på slottet. Och nu, det finns ingen gräns för hur bra hon kan bli.
Oj.
Men hon är inte så bra. Alltså auran kring henne är enorm. Men hon är väl som kanske Bäckis då, ändå inte riktigt där va?
Nej, alltså,
så Tove Styrke och Bäckis, det är
en rak linje.
Ja. Ungefär så.
Alltså här behöver vi nästan gå ut.
Ja, men jag vill bara missförstå mig rätt här med Bäckis, för att han är ju en otrolig pokerspelare och har ju varit på hög nivå alla år. Men jag vill bara säga att han är inte bäst. Alltså det är ingen Foppa eller Sudden.
Jag har hört också att han har en dröm om att bränna bocken i Gävle, fast han törs inte för att han är så känd. Han är väl jävla bo.
Jag tror att det är så.
Att han är en dröm om att göra, men han är för feg.
Ja, väldigt on-brand. Men,
vi släpper Tove Styrke då.
Ja, vi släpper Tove Styrke.
Ja, men jag är fortfarande chockad att du ens vet vem det är. Men, jag vet knappt vem det är.
Alltså Tove Styrke har ju en potential som är vida överlägsen Carola.
Oj, hur då?
Ja, hon har en är omkring sig att kunna bli en riktig världsstjärna.
Ja, det kanske hon har, ja. Jag har inte tänkt på det.
Jo, hon glänste ju i Idol och blev fyra för att alla tyckte att hon var helt enkelt för bra. Show me love. Show me what it
really is. Tell me with your fingertips. På tal om hockey, det har hänt grejer i SHL. Och det har varit en liten rokad tränarmässigt.
Malmös tränare har börjat
för Djurgården.
Joakim Fagervall har gått till Djurgården. Vad tycker ni
om det? Han är tydligen en kusin eller halvbror med Marcus Fagervall som vann Idol 2006.
Är det sant?
Om vi ska prata matspråk. Jag vill bara prata matspråk.
Får jag fundera ett tag?
Ja, men jag tror att det är så.
Det kan
för Marcus Fagervall, han vann Idol ett år. Han var hockeyspelare. Sen här har vi någonting.
Men han hade ingen är.
Nej, men jag lämnar lite mer. Nu ska vi vara tyst ett tag.
Vad tycker du om det här, Mats?
Han fick ju sparken, tyckte han själv i alla fall. Orättmätigt ifrån Malmö då. Han var ju ganska nyrekryterad till Malmö och då gick det stätt för Malmö, vilket det ju gör nu också i kampen med Timrå då, om att få möta Djurgården i ett negativt playoff.
Det är också här, vinner Djurgården imorgon mot Linköping hemma, det är bara 8 poäng upp till Malmö med en match mindre spelad. Nej, inte, men med samma poäng.
Men jag tror att Malmö är en mycket värre motståndare för Djurgården i ett kval än Djurgården Timrå. Tror jag. Alltså Timrå kan Djurgården greja, men Malmö blir då jävligt tufft för Djurgården, tror jag, om de får möta Malmö i en riktig playoff. Men alltså, att Fagervall fimpas ifrån Malmö, det tyder på en ganska hård attityd, tycker jag, i Malmö. Så jag är glad att han fick då det här jobbet i Djurgården.
Ja, tycker det är otroligt att han gått, vilka gynnas mest av det? Är det att Malmö blir av med en usel tränare eller att Djurgården får en kompetent tränare och försvagar Malmö? Vad har du för take på det?
Ja, om de möts så är det ju en jättepoäng. Alltså de möts i kvalet då. Stor styrka för Djurgården och negativt då för Malmö sannolikt.
Jag tror Malmö sitter ju i en position nu som inte är så kul. Man har ju varit
att de är skåningar eller vadå?
Inte bara det. Man har ju varit klara i princip. Man har ju varit klara sedan i november. Man har ju inte alls tänkt. Man har ju ett lag för semifinal, tycker man själv. Eller man har ju i alla fall gått ut på det. Att vi ska vara i topp i år. Nu är man alltså en poäng då före Timrå.
De saknar Burre och Burra.
Jag tror att det är det. Burre och Lillburra.
Men i matchhockeyn så kan de ju inte sitta med en tränare som inte vinner matcher i tillräckligt hög grad. Så är det ju verkligen. Så att de måste jag sova med honom och det var tråkigt.
Frågan är om det blir som för Djurgården 2012 när man åkte ur då första gången på väldigt många år.
Jag har inte svenskrättat dig idag. Säger man inte 2012?
Vad sa jag? 2012?
Ja, du sa ju fel.
Så är det 2012?
Nej, men alltså,
eller 2012?
Ja, 2000 sa du. Och då skulle man ju säga ungefär 1976 föddes Per Elofsson. Nej, ja, han föddes 75 var det.
Ja, men år 2001 säger man väl?
Nej, man säger 2001.
Ja, man det kanske. Okej, okay, men då är det dagens svenskrättning då.
Ja, nu, det är det faktiskt.
Nu ska jag klippa in någon sån här. Ja, liten sån här bässevis eller lite så här.
Ja, men det är kul. Det är lätt som jag.
Ja, men du, tack. Bra att jag blir glad när du rättar mig. Ja, jag tycker det är, då lär jag mig saker. Tack. År 2012 åkte Djurgården ur elitserien.
Just det, oh, vad kul.
Ja, jag tyckte det var tråkigt.
Men, ja, det var tråkigt. Jag var också lite på Djurgården, så det var tråkigt. Ja, men det var kul att du sa rätt.
Ja, bra. Ja. Och då sparkade man ju då Hard Nilsson i någon gång i februari. Jag tror inte alltid att det är så bra att göra det. Jag tror att ibland sitt lite. Jag förstår att de gör det här, för att man måste hitta på någonting i truppen. Och du är alltid ansvarig som huvudtränare. Men ibland måste man bara så här, sitt lite längre på... och ha lite is i magen. Den här paniken, blir lätt att det blir panik i laget också.
Ja, ligg på hanen lite längre. Det är det lite, man säger.
Precis, vila på hanen.
Vila på hanen. Vad bra, 1-1! Nu gav du tillbaka.
Ja, tålamodet. En kort grej bara om match och hockeyn. Hard Nilsson var ju en... han var ju en slagskämpe, gatuslagskämpe ungefär till sätt att vara.
Det är vilket
tyvärr passar bra för hockeyn, tyvärr.
Ja.
Och sådär. Så att Janne Bengtsson skrev ner Hardy Nilsson och då kom upp om...
Janne Bengtsson är alltså gammal journalist på svenska som gillar mycket boxning. Ja. Överviktig.
Ja. Och då kom jag ihåg, och då fick Hardy Nilsson frågan då. Han har skrivit ner det totalt, han krävde en avgång och så vidare. Janne Bengtsson krävde en avgång för Hardy Nilsson.
När var det här? Vilket år?
Jag vet inte, kan ha varit...
2012.
Kanske 2012.
Ja, han var Djurgårdstränare.
Eller 2010.
Vi kompromissar, vi säger 20 igen.
På presskonferens sa då Hardy Nilsson att får jag se när Janne Bengtsson så kommer jag nita honom, en journalist. Sån var hockeyn, sån är hockeyn. Vilket otroligt primitivt.
Det finns inte riktigt kvar.
Vad hände då sen? För Janne Bengtsson, som vi sa, gillar ju boxning och också gammal boxare.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Så Janne Bengtsson hade nitat Hardy, det var kul.
Ja, men vad hände då?
Det var inte, men bara att nämna det med glöd i ögonen, att jag ska nita den här journalisten. Det kan ju inte hända i någon annan sport, möjligen boxning då, i Sverige. Så att man kan säga så, komma undan med det också, vilket han gjorde Hardy då. Sen avgick ju han i alla fall ändå, men det tyder sig ändå en del om hockeyn faktiskt, den primitiva...
Det är faktiskt, jag gjorde reportage om den avgörande matchen 94 mellan Modo och Malmö. Mm. Då var jag i Malmö, när Modo torska och Peter Forsberg fick sitt utbrott på domaren.
Börje Johansson.
Ja, precis. Då i näst sista periodpausen så smög jag in för att prata med spelarna. Då fick jag Mats Hallin på mig som var hjälptränare. Mm. Ni vet Mats Hallin, jävla svin, som spelade Södertälje och ÖRK. Och han skulle spöa mig. Och jag var tvungen att fly. Alltså, han skulle upp på läktaren. Han skulle ha dödat mig annars. Och sen var det tur med när matchen var slut. Då var det, gällde inte det gamla och då kunde jag gå in i alla fall. Men jag sällan varit så rädd som när Mats Hallin, jävla svin, skulle sänka mig.
Alltså Mats Hallin.
Ni kommer ihåg Mats Hallin, va?
Ja, absolut. Ja. Jag träffade honom jättemycket i Skånerinken naturligtvis. Ja. Han var ju i kort period i NHL också. Och var en otrolig slagskämpe. Så att han var nog värre nästan än Hardy Nilsson, tror jag, i sitt sätt att se på ishockey.
Ja, att de skulle spöja
varandra och det. Ja, men det gäller att hålla sig väl med Mats Hallin, det kan jag säga.
Ja.
När man träffar honom måste det verkligen vara defensiv.
Jag 21 år, hade inte slagits med någon sen jag var 14. Men jag får Mats Hallin på mig. Det var inte lätt.
Nej, slagits med syrran. Vi kan även Premier League då, med de gamla klasskännarna Harry Redknapp, Gordon Strachan, de riktigt hårda killarna. Mm. De är inte heller kvar.
Nej.
Roy Keane blev ju
inte som tränare.
Nej.
Ja, men Strachan var ju i Liverpool, han var i Everton, va?
Ja, han är väl från Skottland också?
Ja, från början var han det. Jo, men han var ju alltså Sir Alex första kille när han var första gulden i Skottland. Men sen födde han ju med till England.
Precis.
Men i sportvärlden är väl alltså Premier Leagues utveckling till en glamourserie är något av det mest häpnadsväckande. Alltså det är så underbara matcher i Premier League med topplagen som man kan se nu. Mm. Med Liverpool och även City och spelar offensiv fotboll. Men Liverpool med de bästa gubbarna med Salah och Mané och det när det stämmer. Det är fantastiskt vilken fotboll de kan prestera.
Ja, men det är verkligen. De har varit borta nu som vi pratade om då under
afrikanska.
Vann ändå ganska komfortabelt mot Crystal Palace.
Ja, de har ju Firmino till exempel.
Ja,
som ersätter.
Och Diego Jota som jag tycker är
Jota,
men Diego.
Alltså Jota borde vara bättre. Jota är fantastiskt Diogo, ja. Som den portugis
Diogo.
Den
Diogo.
Och
Jogi är en god Jogi.
Alltså han Jogi Löf som
är
tränare.
Ja, ja precis. Ja. Så han har massa, är det bajs han smetar ut i håret på sig?
Jag vet inte vad. Sen på tal om bajs som är brunt, Jogi de Beer.
Ja, verkligen.
Inte ön, den där björnen där.
Verkligen. Men jag är min tipsliga som jag sällan leder och sällan briljerar i. Men jag satt ett kryss med City i helgen att de inte skulle vinna.
Det var
snyggt av mig?
Jo. Vi hade
ska vi gå ut på det?
Men det är väl som Bayern München också i Tyskland. De har ju dödat ligan totalt. Och jag hatar Bayerns sätt att rekrytera. De köpte ju den här Sabitzer till exempel ifrån Leipzig. Alltså de köpte sönder lagen, de köpte sönder Dortmund, de hade Hummels ett tag när han tillbaka.
Var Leverkusen samma sak?
Ja, han är Hummels köptes ju från Dortmund till Bayern och sen han kom tillbaka till Dortmund så var han jättedålig. Han är ju en säkerhetsrisk Hummels. Jag förstår inte att han spelar överhuvudtaget i Dortmund.
Mats Hummels,
Ja. Han var ju stjärna i tyska landslaget, ja, fantastiskt nickar och det, ja. Men han är en skugga av sig forna jag och får en plats där i Dortmund.
Men de har
ju
Bach, han jobbade i Leipzig så i kyrkan i Leipzig.
Johan Sebastian Bach. Alltså,
och hans söner, han hade 7 söner tror jag och 5 döttrar. Han var i Leipzig, om det var det du for efter. Det såg ut som...
Sol är en bra mittback i Bayern München som är mycket bättre än vad...
En av Bachs söner var ju alltså med i Sveriges anfall mot Ryssland i Poltava. Som tummusiker, alltså musiker. En av hans söner.
Spännande.
Ja, det är inte alla som
finns också en gitarrist som heter Sebastian Bach, va?
Ja, men det var mer på skoj. Det var en sån här pudelhårdsgruppa.
Ja, han har väl spelat...
Men jag pratar om
en
sån som alltså tog värvning av svenska armén. Och det är häpnadsväckande. Alltså under Karl XII.
Bra story. Men Poltava låter ju som en svensk förlust. Men,
ja, det var en svensk förlust. Ja.
Dock inte i sadden, utan mycket värre än så.
Ja.
Utklassningsförlust. Men den här kom Bayern München och jag hatar Bayern som jag säger, de förstör ligan totalt. De tappar poäng då och då, inte medvetet men har väl vunnit ungefär som City då. De segrar ihjäl sig lite grann, så det är klart att City tappar poäng här och där i och med att de leder så stort. Bayern leder nu bara med 3 poäng, med en match mindre spelad än Dortmund, men det är skyhög klassskillnad på Bayern och de övriga lagen i Bundesliga. Mm. Så att det är en värdelös serie att följa när det är ett lag är så överlägset. Det är ungefär som PSG i Frankrike också.
Men det har också blivit bottengängen nu med Bifeld och Greuther Fürth då, som de heter. Och de är så dåliga så att det går inte att titta på.
Det är inget roligt när det blir sån där stor skillnad. Men en spelare som jag noterat är Bayern Münchens Davis, alltså vänsterbacken, som var tydligen, han är från Liberia tror jag, kom som flykting till Kanada och blev i ett flyktingläger där, så började spela fotboll och han är då bara under 20 år och en av världens bästa vänsterbackar i världen nu i Bayern München. Ja. Alltså, nu har han tappat en del i sin skicklighet, men förra året var han då helt fantastisk som back.
Också Kanada som börjar få ett ganska hyggligt fotbollslandslag med Jonathan David och spelar Lille till exempel och David som spelar i Bayern. Jättekul. Om man är nu...
Ja, nu är vi glada.
Jag vet inte, ni hörde ju det här med Zlatan går ut och skyddar Djokovic, bla bla bla. Det var lite töntigt, jag tycker. Att Zlatan då... Det är någonting med ett V2-lejon. Alltså,
det mesta är töntigt med Zlatan.
Det är patetiskt. Ja, han är patetisk.
Det är balkansnack.
Ja, men lite så. Han är patetisk, Zlatan. Och Djokovic också, tycker jag. Men
framförallt Djokovic.
Ja, Djokovic. Det
ja, men han är bra i tennis.
Precis, och jag vill prata bara lite tennis för att vi inte tycker så mycket om det bara två. Har ni koll nu på, för vi vet att du hade lite koll på, och det var också Oliva,
semifinalen. Berrettini möter ju Nadal och det är klart att går ju Nadal till final, men ska han vinna sin 21? Jag vet inte.
Eller blir det
Tsitsipas? Alltså jag har fruktansvärt bra koll. Och det
har du bättre koll än Mats?
Nej, det har du. Det enda som kanske i världen som har bättre koll än jag, det är möjligtvis Mats.
Nej.
Den andra semifinalen är ju spännande, för det är ju då Medvedev mot Tsitsipas. Precis. Och det är en gammal hatmatch. Det finns bilder från när de är juniorer, alltså när de är 16 eller 17 år, och redan då hatar de varandra. Så det går way back. Och de möttes också förra årets semifinal, och då var han ju med det, så att det är superintressant. Och det finns få tennismatcher någonsin i livet jag har sett fram så mycket mot som deras semifinal nu på fredag.
Mot Medvedev.
Och jag tror liksom Mats att Nadal kommer ta Berrettini, för Nadal är för säker. Berrettini kommer att tröttas ut med sin forehand. Men det är superintressant.
Det är ett psykologiskt övertag för Nadal som är enormt mot Berrettini.
Berrettini är en italienare.
Det är
ja. Men däremot tror det jag tror Medvedev står Tsitsipas. Jag har svårt att se Tsitsipas stå Medvedev, för att Medvedev tror jag är mera helgjuten. Jag känns som att Tsitsipas alltså mentalt är något svagare än ryssen. Det var jag tror.
Men alltså, det är få som vet när vi spelar in, men idag så vann ju då Medvedev mot Auger Aliassime och hade alltså matchboll mot sig. Det går med två mål i set, matchboll mot sig i tredje. Och bara går ut och sätter ett service i stort sett då på matchbordet. Och så vänder han. Han är så stark mentalt. Det är helt sjukt.
Har vi de tre bland tennisspelare i världen som både gamla och nuvarande spelare med bäst mental styrka?
Ja, Djokovic, jag föregår Mats. Ja. Och det är jätteofint av mig. Men jag säger Djokovic etta. Ja. Federer i sin prime etta. Men han följer då när han möter Djokovic, till exempel i Wimbledon-finalen 2019, när han hade två matchbollar och Djokovic vände och vann. Nu får Mats ta över.
Nej, men jag håller med verkligen.
I
tennisen så är det väl så att alltså börjar du fundera, då är du rökt. Alltså spelare som Djokovic och så vidare som och vilka vi nämner som har ett otroligt starkt psyke, Medvedev bland annat då.
Och Borg
framförallt.
Jo, Borg verkligen.
Fundera inte någon, jag spelar med ryggmärgen, så är det. Ligger under, som han gjorde i Wimbledon från 2019 då. Federer ledde med 40-15 tror jag, och egen serv, och förlorade Wimbledon-finalen. Så att han kanske börjar fundera. Fundera inte. Men Djokovic funderade inte alls, och det är det bästa.
Och det var också kul i intervjun efteråt när Medvedev hade vunnit idag. Så frågar de, hur mådde du, hur kände du, vad tänkte du inför tredje set när du låg under med 2-0? Då sa han så här: det kanske inte ni som sitter i publiken här i Australien, i Melbourne, ville höra. Men jag tänkte, vad skulle Novak ha gjort?
Ja.
Han skulle bara ha gjort jobbet för motståndaren. Varenda poäng ska han få kämpa för att vinna. Och det var det som gjorde att Vendo vann.
Men det är så, om du ska, jag får alltid dåliga nerver. I pingis till exempel, 19 lika, inte en chans. Och vid 40 lika, eller fördel in i tennis, har jag inte en chans heller. För att jag börjar fundera då. Jag får riktig, riktig gummiarm.
Man ställer med 19
mot de extra. Jag är inte något ämne överhuvudtaget för att lyckas i dessa två bollsporter.
Jag måste bara en sak bara. Kommer du ihåg humorgänget, eller humor, men som gjorde en grej om Tommy Engstrand? Det kan så kallade Tommy-gänget.
Ja. Tommy på duken?
Ja, Pontus Ströbeck i framkant.
Just det. Heter Tommy på duken, va?
Jag vet inte, vi har...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Faktiskt, Pontus Ströbäcks son här i
studion. Ja,
Pontus Ströbäck var ju ståuppkomiker.
Ja, en som var med i gänget var Staffan Fredén, tror jag, hans kompis. Ja. Honom brukar slå i snoker.
Så du skulle slå på snoken, tror jag.
Men vad hände med Pontus Ströbäck?
Ja, vi har ju hans son sen.
Det kan jag berätta. Han fick barn och så.
Det som hände var jag.
Barnen hände, va? Nej, växte väl upp som...
Men det var väl, alltså med ståuppkomiken så var det ju en boom då, när det slog igenom då på Västermans bar då, 89, någonting sånt där. Jonas Hallberg var med också faktiskt och ledde Stockholmsfalangen då. Men sen så var det ju suck och allting sånt där, men sen hamnar det ju liksom då, som allting gör, i en cyklisk utveckling, så gick ju kurvan neråt sen.
Så att
många som var duktiga och som han träffat, Johan Ståhl till exempel, de fick ju inga jobb sen, alltså på 2000-talets senare.
Då växte de upp kanske.
2010-talet och framåt här. Så det är en bransch som har gått ner, men kommer kanske upp igen.
Ja, kanske. På tal om spelare som kommer upp då, eller går ner, beroende på hur man ser det. Vem vinner egentligen på Australian Open? Mats.
Jag tror att Nadal vinner. Han är 36 år i för sig. Han är född 86.
Han fyller faktiskt 36 den 3 juni. Ja. Han fyller tre dagar före Björn Borg, som fyller den 6.
Och 36 år. Och spelar mot dessa otroligt snabba spelare som finns i världseliten idag, kräver ju ett otroligt konserverat fotarbete, vilket jag tror Nadal har. Och sen är mentala styrkan också och självförtroende. Så jag tror att han tar sin 21.
Låt mig sticka upp. Jag tror att Medvedev fortsätter att jävlas med de här.
Jag tror
att de kommer hamna på 20-20-20. Om inte Djokovic gör någonting speciellt. För Medvedev har det extra i sin skalle. Mm. Han vinner när det betyder någonting. Och jag tycker också att Nadal har sett lite gammal ut.
Men jag kan ställa upp på det också. Mitt tips med Nadal, det är inte homogent, det är inte grundmurat, det finns inget fundament för det tipset överhuvudet. Så att Medvedev kan mycket väl hålla, men om jag måste ändå välja så kanske jag ändå väljer Nadal, tack vare sitt stora självförtroende.
Då sticker jag upp då. Jag säger att Berrettini vinner. Mats, dagens imitation.
Ja. Alltså Hans Viljus har jag tyckt var kul att göra.
Ja, du har gått på 10% som vet om det.
110.
Nej, vi sa det.
100 svenska år. Vi ser det nordiska ljuset i förgrunden. Det är svart på vitt. Här är Brett med fotografi.
Alltså den där imitationen var 100%. Den var super.
Det är den bästa du gjort.
Ja,
den var helt otrolig.
Ja, det var. Så googla Hans Viljus. Gott smak.
Tack. Hörrni. Tack för idag. Trevligt vi haft det.
Ja.
Vi ses för nästa vecka, hoppas jag.
Och då vet du vem som har varit australiska.
Det vet vi verkligen. Då ska vi prata stort grepp om vinstmaskinen då. Eller vem av dem
vem det nu blir, ja.
Som blir en vinstmaskin. Mats, vad är det vi går ut på?
Vi tar väl den här vanliga som vi sa alltid med Florens Valentino. Och det de har byggt upp ska vi meja ner.
Med
ska du inte ha en ut och en in som Mats osäker jämt? Tror inte roligt.
Det blir ju osäkert igen. Men det heter ju allt de bygger upp ska vi meja ner.
Men jag glömmer bort det mellan varven. Så.
Ja, du glömmer bara bort den första bokstaven nu i låten. Det första ordet i låten. Så det är jättebra, Mats. Tack för idag, Olle. Tack för idag, Mats, tack, Olle. Och tack Petter för otroligt trevligt givet med teknik.